Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Välkomna till ännu ett fantastiskt, makalöst avsnitt av Gentlemanualen.
Alltså, jag går på nåla nu, Pelle.
Ja, det här är stort. Det här är inte vilket avsnitt som helst.
Nej, det kan man säga.
Det är inte bara du och jag. Vi har med oss en i dubbel bemärkelse väldigt stor personlighet. En smakfull personlighet.
Ja, du säger det så bra.
Jag tycker att den här oerhört smakfulla personen får presentera sig själv. Men jag säger ändå välkommen hit till Johan Djureskog.
Tack så mycket. Fan vad kul att vara här. Det är jättehärligt. Ja, men jag kikar lite på er podd och gentleman. Ja, nej, men någonstans är man väl det kanske. Det är
absolut,
någonting. Heder, heder är väldigt tjusigt.
Vem är du? Jag tänkte du får, jag sa ditt namn nu bara, men du får presentera dig själv.
Ja, men det är stor i dubbelmärkelse. Jag vet inte om det är så stort att jag är, men jag är ganska stor. Jag är 1,95 och väger 110 kilo kärlek. Jag är en ganska bastant pjäs på jorden. Jag älskar livet. Det är väl därför jag är här kanske. Stil tackar jag för att ni säger att jag har. Det är många som kanske uppfattar mig som lite vräkig, men jag vill verkligen inte vara vräkig.
Jag bara njuter
av att leva liksom. Jag kommer från Sumpan. Pappa sålde kläder nere på något som hette Olympia Herrmode i stort sett hela min uppväxt. Där hade de också en klädesbutik som hette Hörnan för lite ungdomar. Olympia Herrmode var ju kostymer och mycket uniformer.
Ah,
okay. Så de mycket inom flottan och sådär som köpte sina grejer där. Och sen så var det då Yes som var då för tjejer, Kenzo och lite raffiga grejer från Paris och sådär. Så där är jag uppväxt och även stått och kring kläder. Älskar att sälja.
Du har alltså sålt kläder också?
Ja, det har jag gjort. Ja, men det är min uppväxt. Jag menar, min pappa han sa alltid så här: hel och ren, fast handslag, snyggt klädsel, så kommer du komma mycket längre. På ett väldigt lätt sätt. Du blir klassad som en annan människa om du har ordning och reda på dig själv. Liksom. Ser snygg ut. Liksom.
Det här är ju ledord får man väl säga.
Verkligen, och det här är ju så intressant att du har en klädbakgrund. Det var ju mer än vad vi visste när vi faktiskt bjöd in dig. För du är ju i allra högsta grad mer känd inom ett helt annat område. Jag vill ju att vi pratar mycket mer om kläder, men vi ska ju också nämna det för dem som har legat under en sten i kanske 40 år, att vilket område du är verksam inom.
Ja, precis. Jag tänkte komma till det. Ja, men sen min mamma var sekreterare, så jag kommer från Sumpan. Jag är äldst i en barnaskara. Lillebror, syrran och jag. Att jag hamnade inom då kockvärlden är väl en slump egentligen, för att vi var på Mallorca. Var egentligen min första utlandssemester. Vi ska inte säga att vi hade det dåligt på något sätt. Mamma och pappa bor i ett villaområde som heter Dubo. Men knegalöner och var inte jättemycket ute och åt eller så. Utan mamma lagade god mat. Och sen så dog morfar och då fick hon en liten sudd. Som räckte då till första charterresan. Och då var jag 14 bast och gick och funderade vad jag skulle bli. Och där är bara, kan man, redan när jag var 14 så har jag den karaktären jag har idag. Och det är när jag känner någonting så kör jag bara. Och där och då, när vi, eftersom vi var ute så mycket på restaurang, så bestämde jag mig för att jag skulle bli kock. Och på den vägen är det. Så idag driver jag Rollkök. Det är min lilla bebis, min första restaurang. AG är en ganska stor restaurang. En av världens bästa köttrestauranger faktiskt. Ligger på stans smutsigaste bakgata, Kronobergsgatan 37 på Fridhemsplan.
Snutten som är känd för att ha haft en gigantisk graffitipenis målad på sig.
Ja, vet du hur många som ringde på grund av den där penisen? Den blåa, stora, ådriga penisen.
Konstverket.
För att våran neonskylt hänger på den väggen. Så att man ser var man ska gå ner, eftersom det är så ruffigt. Men det är kollektivet Livet som driver den där, vad som ska vara på den där. Och det var väl det mest fotade i världen under en vecka eller något sånt där. Och det var så många som ringde och skällde och sa att man aldrig skulle sätta sin fot på AG.
Medan
vi
som bara, att det var ert fel.
Ja, de trodde att det var ni som låg bakom.
Vi bara, nej, men alltså, vi har ingenting med det där att göra. Nej. Klick! Svin!
Ja, men den är fascinerande. Det var en hetsk debatt, kommer jag ihåg, kring detta konstverk.
Kronobergsgatan, det är lite gatan som Gud glömde, men med restaurangen som bygger gatan, kan man väl säga.
Det skulle man kunna säga. Vi ligger ju på andra våningen i då Hallbergs gamla guld- och silverfabrik. Mm. Och adressen är ju så dålig så att den blir ball. Folk vill ju verkligen komma dit både en och två gånger, gärna med gäster som inte har en aning, för det blir en upplevelse liksom. Mm.
Får man säga att det är väldigt så där hardcore Manhattan-inspirerat? Från när före Giuliani, om man kan säga så.
Absolut, vi diggade stenhårt. Jag diggar ju stenhårt New York såklart. Jag hade drömmen att göra en köttrestaurang. Och nu, det är inte egentligen så många som vet, men Claes och jag, min kompanjon, vi brinner ju för Spanien.
Okay.
Så vi har ju då två restauranger i ett. Så vi har ju en jättestor tapasbar som vi tycker är den bästa tapasbaren i stan. Så man kan bara slinka förbi och man kan få en burgare där också. Man behöver aldrig boka där. Tanken hela var egentligen att man skulle, som i Spanien, komma till tapasbaren, ta en liten bärs, en liten glas vin, äta sig lite hungrig på salta grejer. Exakt. Och sen gå och sätta sig och käka en köttbit. Det var idén från början.
Wow.
När vi öppnade där så låg det både en porraffär på höger sida om entrén, och sen låg det en swingersklubb på våning ett, men de stängde ganska snabbt.
Goda grannar.
Goda grannar. men så man kan säga att det är lite ruffa kvarter. Superstolt över vad vi har gjort där. Vi är nästan pre-corona då, var vi väl 55 heltidare som jobbade där.
Wow!
Det är ganska många. Det är en fabrik på
tungt
riktigt.
Tungt ansvar på sina axlar som ledare och chef när man har den lönelistan, kan jag tänka mig.
Exakt. 4-5 ton kött har vi hemma. Vi är en av Sveriges absolut största vinlister. Ligger nästan 10,5 miljoner i inventarier i vår vinlista.
Det vill vi ju verkligen prata mer med dig om också, för det är mat i all ära, men du, vi gissar att du även likt oss älskar vin.
Ja, jag kommer aldrig glömma när jag blev intresserad av vin. Vi hade gjort vår första bra bokslut, jag och Claes. Det var en liten tuff början vi hade på Rollkök när vi tog över. Back in 2003 tog jag över sommaren. Lånat massa pengar och man visste inte hur det skulle gå och så vidare. Vi var inte så supertrendiga då heller, och det vi gillar inte att vara heller, så skulle inte säga att vi är det nu heller. Man vill bara laga god mat, inte så trendig mat. Men då var vi på Bonjock när Mattias Dahlgren ägde
just det.
Nere på, vad blir det, Regeringsgatan. Och skulle vi fira vårt första positiva bokslut. Och då,
när var det här ungefär?
Det här tror jag skulle vara kanske hösten 2005.
Mm. Nice.
Och självklart så var jag vinintresserad innan liksom, och tyckte att det var var jävligt gott att dricka gott vin och sådär. Men jag kommer ihåg att, har ni druckit Sin Qua Non?
Det har jag inte.
Det är en legendarisk österrikare i Santa Barbara.
Okay.
Som ja, ungefär vid det tillfället var det mest hypade vinmakeriet typ i världen. Och det heter då Sin Qua Non. Och han gör då olika etiketter och kallar vinerna olika för varje år.
Okay.
Och han pysslar mest med Syrah och Grenache.
Ja.
Det här vinet då, jag tror att det är 01 som heter Just for the love of it, drack vi. Och det tog mig, alltså,
där var det,
blown away.
Wow.
Så där var jag hooked på just amerikanska viner. Så där började min vinresa just. USA är jag fortfarande kvar i. Jag älskar.
Mycket nya världen på djur och skogs.
Nej, men mera USA. Jag är inte så himla förtjust i så här australiensiska viner eller sydafrikanska för den delen. Nej, det är inte
USA mycket. Är liksom, det är där nyckeln.
Ja, men sen skulle jag vilja säga att ja, men det är ju, du vet, när man provade sin första IPA och man bara, wow, jag ska inte dricka någonting annat i hela mitt liv. Nu så här, många år senare, så kanske man egentligen uppskattar mest en lager.
Går det att sammanfatta vad som är så speciellt med amerikanska viner? För det var egentligen så det här föddes, att vi ville ha dig som gäst. För jag kan inte förklara för Andreas varför jag tycker om amerikanska viner.
Ja. Och jag kan inte förklara för mig själv varför jag...
Jag är skeptisk mot amerikanska.
Jag är ju inte skeptisk till kvaliteten. Jag är skeptisk till lite marknadsföringen kring det. Jag går ju igång på den här väldigt traditionella franska, liksom, ja, jordiga bourgogner med liksom vackra hus på etiketten och ganska hög kvalitet också, tycker jag. Men medan då mycket amerikanska viner kan ha lite för mig kitschiga eller lite så här spexiga namn. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag
kan ta
med
det lite så här.
Jag är med dig, men sen är det ju liksom... vi börjar så här, har du varit i Napa Valley?
Nej. Så vi börjar där, det tycker jag är rätt.
Nej, men... vad ska jag säga?
Ja, det var egentligen podden slut.
Jag har sett Sideways.
Ja, det är inte Napa. Det är Santa Barbara. Men om vi backar ett steg, så idag så skulle jag säga världens bästa vindistrikt är Bourgogne. Det går inte att slå det. Det i alla lägen tycker jag det är det godaste som finns. Men för mig, de stora fina vinerierna där borta, någonstans, hela jag är ju väldigt amerikansk. Jag gillar den mentaliteten. Lite någonting emellan USA och Sverige borde. Vi måste ha ett lite mer elitsamhälle. Vi måste uppmuntra ungdomar att är du duktig, Så ska det löna sig. Annars så stannar mänskligheten upp. Och det är vad jag tycker. Det får finnas rim och reson vad de gör borta i USA. Men tillbaka till vinet.
Självklart.
Kraften i en Cabernet Sauvignon där borta.
Ja.
Jag har druckit liksom 60-talare.
Ja.
Det blir inte bättre.
Wow.
Jag tycker man ska dricka en USA. Man ska lugna sig 5 år.
Ja.
Och så ska man dricka mellan 5 och 10 år gammalt. Det är då man njuter mest. Dricka en flaska sånt själv. Det blir ganska maffigt. Men dela ett par, tre personer på en... Min absoluta stora favorit och mitt bästa vin i världen. Det är Harlan Estate.
Från Sonoma?
Nej, från Napa.
Napa, okej. Okay.
Bill Harlan har ju byggt upp det där, och det är väl det näst dyraste vinet i dalen. Och det går... Ja. Det problemet med USA, det är att det är för överprisat. Jag kommer ihåg när vi... Innan jag var intresserad av vin så hörde jag liksom Harlan Estate på menyn. Och vi var en av de första som tog in det på Rollkök. Och då snackar vi, ska jag säga, 0,5 där någonstans.
Okay.
Då kostade vinerna typ 800 000 kronor i inköp till Rollkök.
Okay.
Kan ni gissa vad en flaska Harlan Estate släpps för idag?
Hos er då, eller?
Nej, inköp.
Jag sett dem på dryckesaktionerna som Systembolaget kör ibland. Mm. De tillhör ju bland de dyrare vinerna alla kategorier på de aktionerna.
Ja, det går ju inte att dricka det. Alltså, för oss kostar det 14 000 ex moms att köpa in en flaska vin idag.
Åh, herregud.
Alltså, det går ju inte.
Då är man ju helt plötsligt uppe på liksom DRC och alltså den typen av vin från Bourgogne eller från Bordeaux.
Ja, men för mig någonstans, så utan att låta liksom vräkig, så kan ett vin aldrig vara värt 14 000 kronor.
Nej, men det tycker jag
det kan inte vara värt 14 000 kronor, och det är där problemet är. Sen är det ju Alltså åk dit, huvudtaget, det är jättesvårt att komma in, men nu känner vi Don Weaver och Harlands, så vi får ju åka dit. Vi åker dit en gång om året, jag och Claes. Inte i år har vi åkt.
Hur många sådana flaskor säljer ni per år då?
Ja, vi har några kunder som jag har fått att älska det där. Så vi säljer nästan slut det där. Men vi tjänar inte så mycket pengar. Claes och jag har en väldigt fin filosofi att man behöver inte tjäna så mycket på dyra flaskor vin, utan de måste gå iväg också. Så vi kanske tjänar 2-3 tusen kronor på en sån flaska.
Ja, man kör inte samma påslag inte, riktigt.
Det finns vissa restauranger som var och en de än köper in så lägger de på 5 gånger.
Ja.
Där är inte vi.
Nej, men det tycker jag är ett sympatiskt sätt att se på verksamheten. Att bra vin ska... Det är ju redan kostsamt. Alltså, men jag menar... Förstår du? Jag menar att du behöver inte tjäna 5 gånger. Det blir väldigt mycket pengar.
Tillbaka till besöket på Harland. När du kommer dit och får bli inbjuden, då åker du upp och parkerar. Och så är det aldrig någon som möter dig. Det enda som möter dig är en champagnekylare. Där det oftast... I stort sett alltid är en flaska Kryg Vintage som står på kylning. Och så hur många glas de väntar in. Så bara, hallå. Så är de lite så här skönt nonchalanta. Ah, men där är ni. Och så kommer de fram och så bara korkar de upp en flaska Kryg. Och för att rengöra munnen för att sen dricka deras goda vin. Alltså du vet, you have me.
Det är ändå en mjukstick som inte har ett av sina egna viner.
Ja, men liksom förmodligen världens...
En liten palettrensare.
Mest mytomspunna champagne får man dricka för att rengöra munnen för att då dricka Harlands steak.
Men Kryg och 14 000 kronors viner, om du går hands on på en rekommendation som finns på bolaget. Eller säg till...
Eller på AG för den delen.
Eller på AG. Gärna på bolaget också. Har du någon som du kan säga att det här är ett rött burgarvin?
Ja, Harland Estate är ju fantastiskt. Jag fick faktiskt, det här är helt sjukt, fick faktiskt då Don Weaver att som enda... De har aldrig släppt halvflaskor. Så i början på AG... Shit. Så hade, eller på Djureskogs på Jakobsbergsgatan så hade jag en filosofi att man skulle dricka halvflaska Harland och käka mina burgare. Men det slopar vi. Vi har tagit bort hela den här vinsatsningen på Djureskogs, för det är ingen som fattar, utan vi är ändå i Sverige. Men det finns ett ställe som heter Gotts som startade Gotts Roadside. Han börjar inne i Napa Valley där man kan dricka svingoda viner på halvflaska och äta så här burgare med händerna. Det är något vackert.
Det är verkligen alltså.
Jag vet faktiskt inte vad som finns som alla kan få tag i. Det som jag vet finns alla kan få tag i, och där har jag bott flera gånger, det är Black Stallion. Jag tycker det är ett bra go-to-vin, men där har du den här mega sötman som jag förstår att du motsäger det. Men
lite.
Men kommer upp ett par snäpp 2-3 tusen kronors viner i USA, vilket är väldigt, väldigt mycket pengar.
Såklart.
Det är ett helt annat. Colgin. Har du druckit en flaska Colgin?
Det har jag inte.
Nej, men då går ni till AG. För jag kan säga så här, jämför vad ni får betala för en flaska Colgin i New York mot oss. Då förstår ni att alla våra amerikanska viner, det är 70s på 70s hos oss. Alltså.
Det är, kul!
Ja. Vad är det för druvor i Colgin?
Ja, de har olika, men deras Ninth Estate är en Bordeaux-blend. Så det är mestadels Cabernet Sauvignon, men också Cabernet Franc och lite Merlot tror jag att det är.
Mm. Är du överlag lite mer åt det tyngre hållet med Cabernet och Merlot över Pinot till exempel? Eller är det helt från situation?
Ja, det blir, frågar du mig för 5-10 år sedan så hade jag sagt ja på den frågan.
Okay.
Och ska jag välja något vin så kommer det, ska jag dö imorgon så kommer det vara ett sånt vin.
Okay.
Men som jag sa, att ju mer jag dricker vin, och jag dricker nästan vin varje dag, så uppskattar jag liksom Bourgogne. Bourgogne går ju bara hälla i sig.
Ja,
och vad dricker du då? Jag tror att det är många som vill sno din palett. När det kommer till inte minst mat, men såklart även dryck och matchningen.
Nej, men allting från Le Chabelaire är det godaste man kan dricka från. Jag gillar Sylvain Cattillard också jättemycket. Och jag kan inte säga vilka vingårdslägen som är bäst eller sämst. Utan där alltså om gärna 10, 15, 20 år på nacken, de precis. Vinerna är magiska. Men sen drack jag en flaska som jag hade tagit hem från USA häromdagen, som är en av de coolaste Pinot Noirerna från Sonoma, som heter William Selyem.
Okej.
Okay. Weir Wineyards 2004. Det är okay. det godaste Pinot jag har druckit ifrån USA. Alltså det var helt magiskt. Alltså sätter du det där framför en riktig konnässör som inte bara gillar att dricka, nej, utan som kan lite också, så kommer han säga Bourgogne på den. Alltså det var i sinnessjukt okay. wow. bra. Alltså.
Hur dricker du den då? Dricker du den till mat eller dricker du den rätt upp och ner? Eller?
Jag gjorde... Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde häromdagen. Jag var ute på landet. När jag korkar upp den här. Och just nu är fram till onsdag finns det vissa fördelar att öppna gott vin. För på onsdag blir jag pappa.
Så
det har varit egoflarrer här nu sedan hela våren liksom.
Ja. ja, det ska nej, man få
nej, men oftast till mat. Jag korkar upp en flaska vin och bara sitter och läppjar.
Men det här var en Pinot Noir då.
Ja.
Och då åt du någonting som du inte riktigt minns vad det var.
Ja, det flyter ihop lite här.
Men det jag är tror, som med vin ibland.
Ja, men, nej, men jag drack den häromdagen, så jag måste ju komma ihåg vad det var grillad kalvkotlett med citron och spenat bara.
Oj, vad härligt.
Gud, vad gott.
Öl är inte min stora grej. Jag tycker det är jättegott med öl till mat. Jag blir förbannad när jag ser folk, du vet, sitta på julbord och dricka vin. Det gör man ju fan.
Nej,
inte.
Tore
Wretman skulle ju fan
slåss. Och var sak har sin plats liksom.
Ja, exakt.
Och det är inget fel i det.
Och jag älskar att dricka öl till kräfterna, ja. Snaps. Jag får aldrig för mig att stoppa i, alltså, en flaska Riesling där. Har ingenting där att göra, tycker inte jag. Hur man börjar en middag, det tycker jag är helt klart dry martini.
Ja, där har du nog två kompanjoner mitt emot.
Och gärna American size. Alltså ja. En och berätta då,
fågelbad liksom. Ja, men en liten barnpool.
Men man blir ju lite så här, nej men alltid, alltid när man liksom ska sätta sig ner och äta. Ni är ju också stressade människor. Man behöver komma in the mood.
Ja.
Och en torr, riktigt torr, iskall dry martini som är gärna oversized.
Yeah.
Och då menar jag gärna en 8-12.
Känner du till Duke's Bar i London?
Nej, har jag inte varit.
Mm. Om du gillar det du beskriver nu, jag kan mer än något annat rekommendera ett besök när du är i London nästa gång. Duke's Bar, där en ikonisk bartender som heter Alessandro Palazzi gör, i min mening, världens bästa dry martini.
Okay.
Och det är liksom Churchill-style. Han, lite värmut i, swirla glaset och sen skickar han ut det på den här 200 år gamla mattan bredvid sig. Och sen så friheller han iskallt gin som har legat i frysen i en vecka och fyller upp hela vägen. Så där kan du nog nästan få en 12. Och det är bra. Och så bara citronsäst.
Ingen oliv?
Nej, det får du välja. Det beror ju på vilken stil. De har ju massa olika kategorier då av gin.
Jag tar gärna twist och oliver. Ja, gärna tre oliver. Gärna tre oliver, så det blir lite cocktail, liksom cocktailbär där också.
Och vad har du för gin? Eller kör du vodka?
Nej, inte vodka. Jag är väldigt förtjust i Tanqueray 10.
Den är bra. Den är riktigt bra.
Plymouth gillar jag också jättemycket.
Yeah.
Det finns så många romantiker och det finns så många liksom som ska göra sig speciella med ginsorter och lalalala. Jag är en ganska enkel människa. Jag gillar...
Det hör vi ju på vinerna. Du var alltså 14 000 spänn.
Ja, men
det märker ju det.
Ja, men det är inte så att jag sitter och dricker dem liksom varje dag. Men jag tycker... Det får vara nog min liksom nörderi. Och jag kan absolut tycka Gordon så jävligt smarrigt också. Liksom. Beefeater är jättegott. De som liksom ska blanda sin gin tonic med en speciell gin, det är ju som kaffe liksom. Det kan man ju nörda ner sig hur mycket som helst. Antingen kaffe gott eller så är det äckligt.
Nej, men jag är helt med dig.
Det här med kaffe är ju så intressant. Nu förstår jag om du är diplomatisk och inte vill vara så där mot branschkollegor, men jag var på en arbetslunch för några år sedan på Dahlgrens vegetariska där, som jag inte kommer
ihåg.
Rutabaga.
Där det står och vägs kaffe. Har du upplevt det, Andreas?
Nej, jag har varit där, men jag såg inte det här.
Och så friheller om och...
Ja, där kan jag nästan känna att jag får sån här inverterad gåshud, för jag tycker att det blir så pretentiöst.
Ja.
Och det är ingen kritik mot... Ja, det blir en kritik mot just dem. Men generellt i i restaurangvärlden, och det här gäller ju inte minst Andreas och min värld, mode/stilvärlden. Där finns det alldeles för många pretentiösa människor. Men när det ska snobbas, som det finns inom kaffe, det finns ju inom väldigt mycket inom din värld, får jag säga. Och det, hur ser du på det?
Liksom på snobbism?
Snobbism, ja.
Nej, men jag har ju fått släng av det såklart. Och det är ju någon som alla gillar att prata om. Det är ju min McDonald's-tid. Och jag har någonstans satt jag och tänkte liksom hur... finns en gammal... jag kommer inte ihåg vad filmen heter. Jo, gammal Sylvester Stallone-film som heter Cliffhanger.
Ja, klassiker.
Ja. Och där... mördaren där, eller den här gangsten, han säger så här: if you kill a few, they call you a murderer. If you kill a million, you're a conqueror.
Ja.
Och lite så i min filosofi, om du, det är så jävla nörderi, alltså du blir hjälte i min bransch om du lagar mat för 10 personer på en kväll. Men jag då, som försöker att göra någonting med Djureskogs nu, där vi serverar 1500 gäster på en dag.
Herregud.
Och då är jag fiasko liksom.
Nej, förstår, men jag förstår med.
Men det gäller inte det de flesta branscher, att det är fult att vara kommersiell.
Jättefult. Och i min bransch speciellt. Så jag har ju fått tugga, kan jag säga. Det är, jantelagen har man ju fått smaka av, så det smäller om det. Jag har väldigt många som peppar mig på Instagram. Det låter så jävla töntigt, men det är ju där man kommunicerar mestadels idag och säger att kör på för fan, du är dude, vi älskar dig liksom.
Det handlar väl om att stå upp för sin sak.
Ja, men alltså livsnjuteri, och klart i de här coronatiderna, vi hade jätteproblem med rollkök. Vi hade gjort jättedåliga investeringar, eller inte jättedåliga investeringar, vi har byggt källaren på AG. Vi har byggt NK saluhall som kostade skjortan, och den har backat sedan dag ett.
Förlåt, men källan på AG? Hur?
Lång historia. Vi hade egentligen 1500 kvadratmeter källan där vi hade, som ingick i kontraktet i stort sett. Vi tar den korta versionen. Vi hade en idé vad vi skulle göra, och vår fastighetsvärd ratade den. Okay. Och så vart det 6 år i rättsprocess på den. Så enades vi vann. Så enades vi om att vi skulle egentligen skita i det vi ska göra. Och vi skulle bygga en jättestor vinkällare, har vi gjort. Vi behöver nörda ner oss mer i köttet, apropå pretentiöst. Men vi har en jättestor kyl som, där köttet är nyslaktat, och vi kan suga ut luften.
Ah.
Och sen ett styckeri för våran styckmästare som kan stå nere i kylda former och göra det mer hygieniskt. Stort frys, men framförallt ett jättestort omklädningsrum som var undermåligt innan. Okay.
Men det här är ingen yta som gästen får uppleva?
Nej, det är ingenting som... Det är bara dyrare för oss.
Back office.
Back office.
Boring office.
Exakt. Och sen så har vi startat...
Ni har ju en köttbutik som är helt fantastisk.
Ja, en av världens vackraste på Sankt Eriksgatan.
Sjukt snygg.
Magisk.
Så vi hade gjort väldigt många investeringar, och där kom corona. Och Roffes... Vi var för dåligt likviditet. Så då skrek Claes och jag ganska hårt ut. Jag var rätt mycket i media då. Och sen så gjorde vi en crowdfunding. Och den har vi ju fått tugga lite för. Framförallt jag. Eftersom jag är en offentlig person.
Ja.
Nu säger inte jag att jag är någon jävla kändis. För det har jag ingen aning om.
Fast det är du ju definitivt.
Men jag får ju tugga för att med mitt landställe och min båt och så. Att jag har det ju bra. Men det är ju inte så... Alltså, är man företagare så vet man hur ett företag fungerar. Är man inte företagare så har man absolut ingen susning. Det handlade ju om att, hej, vill ni vara med och rädda Roffes? Det här är faktiskt vad ni kan få ta del av. Så man kunde få allt från en tisha till att köpa en stol där man får ha sitt namn under sitt liv. Och då är det vad man får göra eller
exakt,
inte.
Exakt, det är väl ett alldeles utmärkt sätt att stödja någonting man gillar och brinner för.
Så hur kom vi in på det?
Ja, det var många nystarter inom både Roffes och AG helt enkelt. Och sen kom corona.
Ja, så jo, i grund och botten så pratar vi om snobbism. Och vet vad jag hade gått igång på Rotabaga?
Berätta.
Snutjava i en sån här gammal pumpa. Om de hade kommit ut och serverade i en sån här kopp, då hade jag gått igång. Jag hade tyckt det var så här, det blir rätt. När det är
så hög nivå
och så
kontrasten
för att det här, alltså vanliga bryggjava i en sån här gammal puppa, det är fortfarande godast kaffet. Det tycker jag liksom.
ett, en eller institution är väl kanske lite för tidigt att kalla det, men ett väldigt populärt ställe som gör lite av det här i Punk Royale.
Ja, ja.
Där har man ju verkligen här fine dining möter en käftsmäll, mer eller mindre.
Och nu har inte jag varit på deras senaste förvärv, Coco Carmen. Men
nej,
där,
inte jag heller.
Där ska de ju tydligen göra lite samma sak som jag har pratat med Jocke om. Att fan, hur långt kan du gå med Punk Royale? Ja. Du blir också äldre, liksom. Det där kommer inte du orka. Liksom. Men här har de liksom en light-version av det där. Bara god mat, men också lite busigt, spännande. Ja. Som det var på ölbaren. Var ni där i första tiden när Jocke och Kalle körde upp i Åre?
Nej.
När det liksom var... Att det var ett sånt, det var en av de häftigaste matupplevelserna jag har haft. Liksom, när det kommer in liksom allt från en nykokt hummerskärt på gaffel som de trycker in i käften på dig. Liksom.
Det körde de ju sen. Ja. Det kommer jag ihåg. Jag var på Punk Royale, jag tror, i alla fall första halvåret de hade öppnat. Och det var ju, det kan jag ärligt säga, var den absolut mest omvälvande upplevelsen på en restaurang.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
För mig så är det svårt att göra om det. Mm. Medans AG då, om man tar som ett exempel, där skulle jag kunna käka liksom en till två gånger i veckan. Och jag tror att det är liksom det är kvalitet, men man kan inte göra den här liksom nytänkande grejen hur många gånger som helst. För att det är lite samma grej på Punk Royale. Jag blir inte lika chockad över de här serveringarna andra och tredje gången.
Så att du blir flera gånger.
Lite så, men när kvaliteten är där, då behöver man kanske inte bli chockad. Förstår du?
Nej, men jag gillar hela Punk Royale-grejen också, absolut. Men jag vill ju kunna köpa ett schysst vin och sitta där med en rökmaskin och sen i plastglas. Det går ju liksom inte. Och det tror jag att de har anammat, och det är det de gör på Coco Carmen. Är liksom att de har schyssta glas, du har en vinlista, du kan få liksom... Sen vårt chef's table, det är för mig det optimala sättet att äta. Liksom. Och där har ju tyvärr det gått lite överstyr. För min tanke från början, har ni varit på chef's table på AG?
Jag har ju sett 1:20 Instagram stories från chef's table. Andreas och jag ser ju det här bara som en inbjudan till chef's table. Berätta om chef's table, för det är ju...
Nej, men det är för mig den optimala matupplevelsen. Där det är, och vi säger så här, vi är trötta på fine dining, vi gillar god mat. Och sen så allting kommer serveras mitt på bordet.
Man sitter väldigt nära köket.
Ja, man sitter i vårt torrförråd. Där får man gärna då välja till en vinmeny, eller egentligen dryckesmeny, och då finns det en i olika nivåer. Mm. Jag är ju mer eller mindre gift med Claes, såklart. Han är min working woman. Eller om jag är hans working woman. Han vägrar ju liksom, för tanken där från början var ju, det skulle jag vilja ha det liksom. ja, här är en flaska jävligt gott vin. Cap Shandy, 100% Cabernet. Mm. Bam, varsågoda.
Yeah.
Och så får man fina glas, men man får hälla själv och kanske duka av. Och det blir lite sådär busigt. Absolut, speciellt när jag är på plats, då blir det lite busigt. Men just nu är det lite så här servering. Men det är fortfarande så jävla rough. Liksom.
Vad är kuvertpriset på exkl-dryck på Chef's Table?
Sjukt billigt.
Såklart.
Nej, men så här är det ju. Vi har jätteduktiga kockar. Och de står och grillar kött och lägger upp saker. Det är väldigt enkelt. Det är allting handlar mycket om råvaran på AG. Och när det är väldigt enkelt måste man göra det perfekt. Och det tycker jag de gör, såklart. Och vi gör. Men vi måste ju ha någonstans att busa lite. Så vårt busbord är Chef's Table, där vi får gå helt fritt. Vi ringer leverantören och säger, hej, vad har du hemma idag? Eller våra internationella, fan, vi har Chef's Table nästa vecka, vi beställer hem så här speciella saker.
Det är kaviar, vagi och...
Ja, det, du kommer få allt.
Sen
finns det två nivåer på Chef's. Det finns 1500 kronor och det finns 2500 kronor.
Och det är ex-vin då?
Ex-vin.
Så att alla är...
Och när du går därifrån så kommer du säga så här, fan, vad prisvärt.
Ligger vin på ungefär samma som mat då?
Ja,
budget
1500. Ja. Och sen finns det en deluxe, tror jag, kostar 2,2. Och sen prestige kostar 3,000. Sen kan du ju sätta vilken jävla...
Såklart.
Och hur många kring bordet? Hur många sitter?
Aldrig under 6. Mm. Max 9. Men 8 är perfekt.
Så där har du haft några 100 000 kronors noter ibland då?
Någon gång, absolut. Men när folk kör på. Vi var ju kända i hela världen som, och vi hade ju Hongkong-människor som kom och tömde vår jävla DRC-lista.
Kul!
Ja, fast ändå inte, för det där var någonstans min pension. Liksom. Klasse och Erik då, vi är en av dem som får högst allokering för att just köpa det. DRC, och man tar alltid hela DRC-allokeringen. Så vi hade en jättelista. Men vi hade inte lagt på så mycket.
Nej,
sen var det då, en Hongkong-människa hade kommit och de blev 70s på 70s. Liksom. Ja, ja, ja. Jag får dricka DRC för 70 000 kronor.
Berätta om DRC för dem som inte vet vad...
Det är världens dyraste vin. Domaine Romani Conti. Men det finns i olika vingårdslägen där. Där Romani Conti är den dyraste.
Och första sen, vinet liksom.
Ja, liksom. Och det kanske kommer... Inte vet jag, mellan 6 och 12 flaskor vin. Det, alltså Domaine Romani Conti kommer kanske till Sverige varje år. Ja. Och en sån flaska kostar väl kanske 50 000 inköp.
Ja. Är det här matresenärer som kommer till dig, eller är det businessmänniskor som går ut för att äta?
Nej, det är det som är tråkigt för mig. Så de flesta har ju varit liksom vin, absolut vinörda, men lite så här åt det flashigare hållet. Nu har vi höjt lite grann för att vi måste ju ändå tjäna lite pengar på dem där. Men jag menar...
Just det, eftersom ni kan ju inte beställa om dem.
Men det är väldigt många som verkligen sker. Vi kommer att dricka en Latash. Kan jag ta med mig Romani Conti hem? För en sån flarra, den får du 200 000 för på liksom auktion, utan problem.
Det är ju till exempel, de är ju ganska frekventa i dokumentären Sour Grapes.
Just det.
På Netflix.
Vi skulle kunna sitta här i timmar, känner jag. Jag har några saker som jag vill bocka av innan. För du nämnde ju kommersialiseringen, eller det var ju kanske jag som nämnde, eller sa begreppet kommersiell. Men din... stor satsning nu med Juriskogs som du skjuter ut i landet med hagelbössa. Den ultimata burgaren.
Mm.
Lyssnarna och jag, vi vill lära oss. Vad har du för kött? För första?
Jag är väldigt kär i mjölkko. Mjölkko är vi väldigt duktiga på i Sverige. Vi har en lång tradition av att dricka mjölk och äta mjölkprodukter. Och vår mjölkproduktion är väldigt, väldigt fin. Det finns ju tre olika typer av nötkött. Mjölkko är den ena. Och det är ett djur som har gått ut och betat, gett oss mjölk. Ja, hjälpt oss i naturen under många år. Så det är självklart att den har minst klimatpåverkan.
Ja.
Men samt att nu när jag har jobbat med kött väldigt tätt så här... Under många år så har jag kommit fram till att gamla djur smakar mer.
Okej.
Så vi jobbar ju med svensk mjölkko, 100%, och att det är färskt. Mm. Så då har vi ett samarbete med Scan som slaktar mest i Sverige. Där de har en egen linje åt oss. Vi får ut grejerna färskt, så det kommer till oss i rullar på 1,5 kilo. Och så kuttar vi dem och sen så trycker vi ut dem i stekbordet.
Och vad är det för del av...
Ja, det är ju hemligt, men det är 23%. Men jag kan väl säga så här, efter jag har gjort några burgarfärser i mitt liv nu, så är det inte jätteviktigt vad du har för detalj.
Ja, det här gillar jag.
Ja, utan det viktiga är att du har rätt fetthalt och rätt... Ja. Så vi, jag kan väl säga så här, 6 mm ska du mala på i kvarnen.
Okay.
Och du ska mala en gång. Okay. Så när man nu, alla lyssnare som gillar burgare, brukar göra så här. Du får göra en liten uppskattning. Gå och köp kött och så får du väl fråga ungefär. Jag vill ha jag vill köpa köttbitar. Men totalt så vill jag ha en fettmängd på 23%. Mm. Eller 20-25 funkar. Sen kommer du hem med dina köttdetaljer. Så skär du ner dem i då 3 cm kuber. Mm. Blandar dem. Lägger dem på en långpanna, stoppa in i frysen.
Wow.
Och så tar du ut de här när de är lite sega. De ska inte vara frysna. Nej. Men de ska vara liksom satt sig. Och så kör du dem en gång genom köttkvarnen.
Där har du det.
Där har du den. Så antingen då kan du göra häst- och blumenthal-grejen. Mm. Rulla upp dig i plastfilm.
Just det.
Till tjockleken du vill ha. Då låter du den sätta sig ett par timmar i kylen. Och så skär du tjocka skivor som du vill ha. Sen rör du inte den. Sen behandlar du den när du steker den som en köttbit med lite vilotid. Och
Är det den här kompositionen som du även säljer i butik? För jag har ju sett din färs i butik.
Ja, det är från Skövde slakteri, men det är fortfarande mjölkko och samma recept.
Okay. 23%, 23-25. Ja. Mm.
Och skillnaden mellan oss då, Max, McDonald's och Burger King, det är att vi jobbar färskött. Vi har ett eget bageri i Årsta. Vi har inga E-ämnen i vårt bröd. Vi har väldigt mycket försöker jobba så mycket ekologiskt som möjligt med våra grönsaker såklart. Vi friterar våran pommes frites i talg, för jag tycker att talgen har jag tagit tillbaka. Det är någonting som man jobbade med förr i tiden. Överallt. Friterade, man bakade, man använde allting på kossan, och det tycker jag är någonting väldigt, väldigt fint. På AG friterar vi talg, på Djurskogs friterar vi talg, men vi har ju också ett bad med vegetabilisk olja om det är någon som inte vill ha
såklart.
Yeah. Det animaliska i sin kost. Sen har vi munkar, vi har massa side orders och som sagt, mycket, det ska vara svenskt, men sen har vi öl och vin.
Jag avbröt dig förut där, och det gör jag nu igen, för jag vill veta exakt hur du gör burgaren.
Mm. Men då finns det 2 olika läger. Det jag berättade om att du rullar upp i plastfilm och sånt, det är det vi gör på AG, och det kallar jag gourmetburgare.
Just det.
Att man liksom steker den, vilar den, lägger på osten, kör in den i ugnen. Du får den här... Det du vill ha då är den här ätupplevelsen när du liksom bara... Det är som en Wallenbergare när du äter. Det är bara,
wow.
Du vet, det känns inte. Det bara rinner. Liksom, tänderna bara går igenom och du bara smäller till i käften på det med det här goda fettet. Och.
Magiskt.
Men sen på Djureskog gör vi smashburgers. Och då... gör vi puckar om 90 gram. Så vi kuttar. Och sen så slänger vi ut puckarna på stekbordet. Och det här görs för hand. Det är ingen maskin som gör det här. Sen har vi ett järn som vi trycker ut den. Och då är det som en puck, kan man säga. Så att det blir, den är exakt avmätt för 90 gram. Och så trycker vi ner den i stekbordet så den fastnar. Frider till, klickar upp, saltar och pepprar. Och sen låter vi den få den krispiga ytan. Så det ska vara superkrispigt.
Nice.
Och då drar vi upp dem med rakblad. Så det går en del rakblad på Djureskogs. Men så du får med hela stekytan, för det hela grejen. Flippar den och sen på med ost. Så precis när osten smälter lyfter vi.
Klar.
Så kanske du gör en dubbelburgare. Så får du då dubbelost. Och vi jobbar då med Väddegårdsmejeri, som är det enda ekologiska burgarosten än så länge på marknaden. Jätteduktiga. Elin och jag har gjort en egen version av hennes ost som smälter lite bättre.
Den finns ju i butik också.
Ja, fast vi har
finns inte i butik.
Inte nu i alla fall. Mm.
Jag älskade ju den här serien Världens bästa burgare som du gjorde. Mm. Och är det sant att lite av idén kring Djureskogs kom därifrån? Att ta inspiration från olika burgare? Eller är det här någonting som du har liksom... Som kommer från något annat håll?
Nej, men det var... Jag var ju kontaktad av McDonald's, den korta versionen.
Jo.
För att jag skulle vara med i en jury. Och just sen det. Så Jeff, en kille som heter Jeff Jackets, deras marknadschef. Alltså, McDonald's är ett sånt jävla proffsigt företag. Det är fortfarande det proffsigaste företag jag jobbar med i hela mitt liv. Och han och jag gillade väl... Han kanadick. Och jag menar att vi snackade engelska och jag tycker det var, han och jag gillade verkligen varandra. Det var bromance från dag ett. Och vi var väl väldigt förtjusta och, ja, så han frågade mig om jag skulle kunna tänka mig göra någonting mer med McDonald's. Göra någonting liksom större liksom.
Får man säga göra en Lallerstedt?
Ja, fast Lallerstedt, han gjorde ju McFeesten större och han gjorde Göran Lallerstedt. Lallerstedt ser jag väldigt mycket upp till, såklart. Han är en av mina absoluta idoler. Självklart Göran Lallerstedt, men jag ville göra det så mycket större. Så jag kom tillbaka till honom och jag var tvungen att ta in en agent för att liksom snacka med det här stora företaget. Och då ville jag göra någonting jättestort. Jag sa att if we're gonna do something, we have to go big. Så det här är en av de största reklamkampanjer som har gjorts med en person. Då var väl det stora problemet, jag ska inte komma in och lära, nu ska McDonald's lära sig att göra burgare. För det är inte det det handlar om, utan jag ska ju vara en inspiration. Jag ska ju vara som Karl Lagerfeld för H&M liksom. Gör en ny edition, en uppgradering. Då var det faktiskt jag som kom på att ska vi inte göra en tv-serie?
Wow.
Där jag åker till en stad och så letar jag reda på vad den smaken eller staden smakar för mig.
Jag älskade det konceptet.
Och det köpte de. Och så McDonald's betalade ju för hela produktionen. Men de syndes aldrig. Utan de visade bara min kärlek till början.
Men det var också det som var väldigt snyggt i det. För att då blev det, alltså det är inget fel att ha ett partnerskap. Det har vi också i podden och är väldigt tydliga med. Mm. Men det handlar ju om, tycker jag, att du fick möjligheten att med fria händer faktiskt göra den, om man säger så, journalistiska delen av programmet fritt liksom. Det såg jäkligt schysst ut.
Men sen så hade ju då produktionsbolaget, ja, men de har ju gjort all research och allting och superduktiga, men då ville de kasta in mig i då världsmästerskapen i burgeri.
Ja, det såg jag.
Och det var ju, alltså du vet, och sen kom jag in med lite fel attityd där. Okay. You cannot cook, you put too much sugar in your food. Och jag körde bara, så jag vart utkastad där liksom. Det kom inte ens med i finalen liksom. Men så då sa jag så här, ska vi göra det här en gång till? Då vill jag åka till de här städerna. Och jag vill att vi googlar vem det är som är kapitän i den där stan. Precis. Och så vill jag möta den personen.
Det
var i alla fall en tjej som jag mötte. Det var det roligare. Det var en roligare säsong. Jag hade gärna åkt igen. Det är bland det roligaste jag gjort. Alltså den energin, för man, alltså när man åker iväg så här, alltså man jobbar så jävla hårt så
det kan jag tänka mig.
Man blöder näsblod liksom, men det var så jävla roligt. Det var så kul att få träffa alla människor. Det är många kompisar som jag har fortfarande kontakt med idag. Och, New Orleans-killen Adam Biederman, han gjorde ju förra årets burgare för Djureskog. Så vi är kompisar och man har verkligen kommit in i det amerikanska livet utanför New York. New York känner jag ju väldigt många personer, men...
Är Minetta Tavern fortfarande bäst? Eller,
ja var ska man äta början?
Emily's är jävligt bra. Det är relativt nytt ställe som har också en grym pizza. Men Minetta Tavern för mig är ett väldigt... Alltså hela atmosfären där inne är helt fantastisk. Och det var ganska roligt. För att när vi hade spelat in säsong 2 så jag drog ju egentligen direkt från min honeymoon. Så jag sa till min fru, ska vi inte, och du ska ändå jobba ska vi inte sammanstråla i New York, för jag har den resan på vägen hem. Så stannar vi där en vecka och så bara jobbar du lite och så myser vi och sådär. Och första dagen då så gick jag tillbaka till Minetta Tavern där jag har sagt att det är världens bästa burgare. Så kom jag in där och då är det ju ett drygt år sedan jag spelade in det här och det hade visats. Så jag frågade efter restaurangchefen och jag frågade efter köksmästaren. De bara, nej tyvärr, de har slutat. Var det något speciellt?
Oj.
Ja, nej men... Jag är en svensk kock och jag gjorde ett program här förra året och utnämnde er som världens bästa burgare. Du vet, då är det... För det var liksom... vi skulle beställa bord för kvällen. Aha, ja. Så du vet, då vänder sig typ 10 servitörer så här och bara... You're the one! Alltså de bara, det har varit ett skämt.
Nej, vad roligt.
De har liksom, det har varit tiotusentals gäster.
Vad roligt.
Så, som har varit.
Och, sjukt varit vilket inflytande. Ja, det är ju
jätteroligt. Så där och då fick jag känna mig att man var lite kung av New York. Så de bara, du vet, det var ju röda mattan på kvällen. Och du vet, de bjöd på allt. Och du vet, det var helt sjukt. Det var fantastiskt rolig känsla.
Något skulle du få för det?
Då kan jag ju passa på att avslöja att en av de där tutatgästerna var faktiskt jag.
Mm. Vad tyckte du då?
Jo, det kommer jag till. Men vi åkte på faktiskt honeymoon, jag och min fru. Mm. Och det här var väl 2000... Jag kommer inte ihåg, det är några år sedan i alla fall. Just för att jag hade ju liksom... Jag måste ju testa den här början. Mm. Stället, helt fantastiskt. Håller med dig till 100%. Mm. Men det var en grej som jag hade lite svårt för. Och det var ju... Du hade ju varit inne på det här i programmet. Det här med att de inte serverar ost på...
Början.
Mm. Och jag menar det, alltså jag älskar ju ställen som vågar säga, vi gör inte så här, vi gör inte allt för alla, utan det var bara att jag frågade såklart, har du någon cheeseburger? Och han svarade, would you put cheese on an entrecote as well? Och jag bara, ja fast det är väl inte riktigt samma sak. Det är väl inte så att aldrig någon har haft ost på en hamburgare tidigare kanske. Ja. Men alltså, det är den absolut, absolut godaste biff, alltså början jag ätit.
Så här, köttsmaken, ja, är alltså helt jävla magisk alltså.
Helt outstanding.
Det är han, jag vet inte om det är slaktaren som gör den där, ja, fashion, Pat LaFreda.
Just det.
Han kan ju vara en av de största J.R. Ewing personligheterna jag har träffat i hela mitt liv. Vilken king liksom.
Ja. Nej men jag tyckte, alltså på något sätt så här, visst, jag hade jättegärna velat testa most också, men det är fan lite okej okay ändå.
Nästa gång åk till Emily's. För det är hans också, det är hans kött också, och de tar det ett steg längre, lite modernare kanske. Nej,
får man ost?
Får man få ost?
Innan vi tyvärr måste runda av, så vill vi ju höra om ditt sprudlande, sprakande klockintresse. För att du ska inte tro att du fått komma hit för att snacka mat hela tiden.
Nej.
Vi vet ju att du verkligen, det ser man ju i när du är i bild, så ser man ju ofta dina klockor. Idag så tycker jag att jag har sett en IWC.
Nej, det här är ju...
Oj! Ser du vad det är, Andreas?
Inte på håll.
Nej,
det här är ganska ovanligt.
Båda två.
Jag har två stycken såna här.
Kul.
Och det är, den heter Ikepod.
Ja, Ikepod är ju magiskt.
Så jag har faktiskt träffat Mark Newson ett par gånger. Och,
underbart.
Det där är egentligen the reason varför jag blev klockintresserad.
Är det så?
Ikepod, ja. Det där är deras stora C-slag alarm. Ja, men jag hade ju då turen att bo hos en kompis i Paris när jag var där och jobbade som kock. Mm. Och det var väl allt annat än en dans på röda rosor att jobba i Paris.
Man har hört det.
Ja. Man gick på timmar och då var jag precis vid Rue Saint-Honoré. Mm. Så då gick jag och tittade i klockaffär och drömde mig bort om... han jag bodde hos, jag fick bo på en så här 150 kvadratmeters fantastisk lägenhet i Marais. Du såg alla väderstreck. I vardagsrummet alltså. Hade du i La Tour Eiffel.
Ah,
liksom.
Ja, ja.
Och, tack vare för att
jag... Drömmen om Paris.
Ja, alltså. Drömmen om Paris fick jag i takåsarna i Paris. Det var helt magiskt. Men, och han kom ifrån en bättre familj. Och han var väl lite som en storebror för mig och en förebild till kanske att tjäna pengar.
Wow.
Och då kommer jag ihåg att man satt och sket. Och han hade massa klocktidningar. Och där då såg jag... Den här C-slaggen gjord av Mark Newson. Innan var det ju liksom min första klocka jag köpte. Det var James Bonds Omega...
Seamaster 300, ja precis.
Då såg jag också att det fanns på ett ställe i Paris Saint-Honoré där de sålde de här. Så då gick man och började sukta. Började liksom... Men problemet var med den klockan var att den... Jag är grova handleder.
Ja, du kan ju bära upp den där.
Jag har den ju är väldigt...
små kycklingvingar till handleder.
Ja, små klockor, det blir inte så himla bra på mig.
Nej,
så den var lite liten. Men däremot så hade han en stor Hemipod, det är egentligen hans...
Just det.
Det är ju den karaktäristiska.
Ja, och det, om ni tittar på... Ja. På alla smart, vad heter de här?
Apple Watchen.
Ja, precis. Så är det ju hans...
Ja, exakt. Exakt.
Det fanns ju redan på då tidigt, vad fan, sent 90-tal i det här. Så när han släppte de här klockorna så fanns... Det är hans lösning liksom. Så han har nog tjänat sin kova, kan man tro.
Man kan väl säga att det är ett varumärke som... Det är liksom det är inte 99, det är 100% klockentusiast om du ser det på någon. Det är liksom ingen tillfällighet att man äger en sån klocka, om man säger så.
Nej, men sen så då gick man och sparade. Så jag köpte väl, förutom den där Hemipodden, så köpte jag en IWC portugis i Paris. Men vad är problemet med ett klockintresse?
Man vill alltid ha någonting nytt.
Man vill ha någonting nytt.
Nej, det är som vin.
Ja, ja. Men, och sen så hela tiden så vill man ha någonting som är värre.
Ja, det är ju
men
det.
Jag är väl jättenöjd med min lilla klocksamling.
Det
jag...
blev åtminstone en offshore.
En offshore, AP. Jag ser att du har en AP där. Du har ingen
på mig idag, men jag har en AP i alla fall.
Ja, AP är fantastiskt. Och sen så är den som jag kanske har allra mest, det är Omegas nya Pluproof.
Magisk.
Ja, den
klär ju dig. Alltså, size matters.
Ja, men den är ju, alltså, den tycker jag ändå bärs, trots att den är en jättestor klocka, så bärs den förvånansvärt bärbart.
Ja, men den är cool. Sätt. Den är cool, speciellt det är min landet-klocka. Man kan göra vad fan som helst, hoppa i, stå och banka, och den är cool. Men sen har jag väl en Panerai, såklart. De tycker jag är väldigt magiska. Där måste ju, gillar ni dem?
Alltså så här.
Det finns ju de vid 40 mm också liksom.
Ja, fast för mig är det en klocka som måste vara stor. Alltså det är dess DNA. Det är som det problemet med en liten sån, det är som att göra liksom en dykarklocka i dressstorlek. Det ser mer ut som ett damur, och det är inget fel med små klockor, men vissa klockor passar att vara små, vissa passar att vara
stora. Du klär ju väldigt väl i Panerai.
Det är bättre. Tack. Det är rätt klocka för rätt handled liksom.
Men sen är det ju problemet, jag gillar ju, syns inte idag, men jag gillar ju att gå i kavaj och och så, och då måste man ju ha, och då är portugisen, tycker jag, lite, för jag tycker det är så jävla fult när man har fel klocka till fel outfit. Och de här stora klockorna är inte så jävla snygga när
det fastnar skjortmanschett och man liksom, ja, jag förstår helt.
Smoking behöver man aldrig bry sig, för då har man ju inte någon klocka, det vet man ju. En smoking är en festklädsel, och där får man fan inte ha, då ska man inte bry sig om klockan. Det är därför man inte ska ha det. Okay. Frack också.
Ja, men frack håller jag verkligen med.
jag ska inte lära mig om det.
Jag vet, det är många som känner så kring smoking, och jag kan förstå konceptet bakom. Jag tycker bara att smoking, det är alltså en lövtunn liten klocka på svart alligatorband. Det är liksom, jag skiter i om, den behöver inte ens gå rätt. Men det är en stilmässig...
Det som Pelle alltså, blev nästan svart i ögonen.
Nej. Jag älskar ju de här diskussionerna. För det, och jag sitter bara och tänker att det är som vin. Man gör olika saker.
Du har ju en poäng i det här, framförallt ur ett gentlemannaperspektiv då, om man ska dra den grejen, att stå och kolla vad klockan är, det gör man inte på en sån tillställning, oavsett om det är på mobilen eller på handleden. Men så det är väl, men där borde man ju utgå från mer i allmänhet, att liksom, det är ju en respektgrej liksom. Nu har jag blivit inbjuden av någon som har tagit sig tiden att sätta ihop en kul fest liksom. Då är det ju den personen eller och gästerna som är i fokus liksom.
Men jag har en kostymklocka som jag är väldigt stolt över. Också någonstans början på år 2000 så såg jag en split second Frank Müller i vitt guld. Och den är då Long Island, den är stor och fyrkantig.
Wow.
Ja, det är så jävla snygg. Och den har 30 sekunder som går, och sen så slår den tillbaka och sen så går den en gång igen. Och jag varit helt kär i den där, och jag hade inte pengarna då. Så sa jag bara att nästa gång jag ser den här, då kommer jag köpa den.
Det där är härligt.
Men det gjorde du.
Så 08 så var jag i New York och såg den. Så köpte jag den. Men i rosa guld.
Men alltså, det är någonting med klockor där.
Frank Müller i person, han är ju oerhört chef's table på AG-kompatibel, skulle jag kunna säga.
Jag vet inte alls vem det är, men är han en vräkig person eller...
Han gillar livet.
Han gillar livet.
Också. Han gillar
det som är gott.
Men han verkar inte ha lyckats så jävla mycket med... Jag menar, andrahandsvärdet, till exempel på de här och på Patek Philippe har ju gått så här liksom. Men medan hans är inte...
Han blev utköpt för x antal år sedan och det var inte till hans fördel. Men han tycker om det goda i livet ändå. Även om inte affärsverksamheten har funkat så bra sedan dess. Så, men det är kul att du köpte den så pass länge sen, för det var ju när det fortfarande var när man kunde vara, när man inte behövde vara från Dubai eller från liksom den från tundran för att liksom stå för sin Frank Miller.
Nej, men den gillar jag verkligen. Den är ganska stor också, men den kommer under
den blir elegant på ett annat sätt. Ja. Jag har hittat flera vintage klockor från Frank Miller, om man säger, jag vet inte om det klassas som vintage eller om det bara är neo vintage då, ett semi gammal och det är faktiskt några av de snyggaste klockorna jag har sett.
Ja, men
och
de
det är inte
alls
samma som man ser liksom i utbudet idag. Och framförallt inte samma image. Det var mycket mer, som du säger, det här eleganta, lite mer liksom finlir, om man säger så.
Men vad gillar ni Richard Miller och de här?
Jag är fascinerad av att de har lyckats att bygga ett koncept som har tagit över liksom platsen Hublot hade, platsen som till viss del AP hade, för AP har gått och blivit mer classy igen. Mm. Förstår du vad jag menar?
Ja, ja, ja.
Så det har ju blivit den här liksom rich and famous klockan nummer ett. Patek i all ära, men de har liksom så himla olika klientell idag. Mm. Du har fotbollsspelare och du har industrialister i Italien. Men sen personligen stilmässigt så är kanske en Richard Mille inte, om man nu pratar i kläder och matchen outfit, det är inte min kopp te.
Jag kan bara instämma. Det finns oerhört mycket spännande med det företaget. Inte minst att det är en aktiv ägare.
Ja.
Precis som Frank Miller var förut. Nu är han väl det till viss del på pappret idag. Men det gör ju de här lyxvarumärkena ännu mer spännande idag. När det finns en aktiv, synlig ägare. De är inte så många längre. Och tittar man på din nisch så är ju du ett föredöme där. Liksom. Och
jag står verkligen bakom mina varumärken.
Ja, det gör ju varumärkena mycket mer spännande många gånger.
Precis.
Nu är det så att det här kan bli vårt rekordlängsta avsnitt.
Ja, det är förtjänt att vara.
Det känns som att vi skulle kunna prata om så mycket mer som är spännande i det här segmentet.
Då får vi bjuda in dig igen vid senare tillfälle.
För det.
Största tack Johan Jureskog för att du kom hit. Vi får all anledning att följa upp det här både på ena och andra sättet.
Tack. I might be over my troubles. Yeah. They've been there for so long now. Suddenly I think of tomorrow.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.